Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej, hallå, välkommen till ännu ett avsnitt av Barnet går, denna lilla underkategori kan man väl säga, eller underpodd till Vattnet går, där vi ju fokuserar på barns utveckling och det här med den väldigt roliga men ibland komplicerade föräldrarollen. Vi kör ju också då och då lite frågor från er lyssnare till vår kära expert Paulina Gunnardo. Och det är precis det som det är dags för just nu. Det är alltså frågor som ni skickat in till oss. Och det kan ni gärna fortsätta med och skicka då era frågor till vattnetgar@gmail.com. Och jag tänker att man får fråga om allt som rör föräldrarollen oavsett vilken ålder på barnet. Eller vad säger du, Paulina?
Ja, men exakt. Förälder är man ju verkligen hela livet.
Eller hur?
Och jag tycker så här, när man pratar om att vara förälder till en tonåring, så finns det mycket som man kan känna igen från småbarnsåren. Bara det att det tar sig lite andra uttryck.
Verkligen. Men du, tiden är ju liksom knapp här i poddvärlden, så vi kör väl igång, eller vad säger du? Då kommer första frågan här. Hej, vi har en energisk liten snart 2-åring som är igång hela dagen lång. Min fråga gäller mat. Vid middagen, och då oberoende av vad som serveras, så markerar min dotter att hon är klar genom att slänga, kasta ner all mat på golvet. Varför gör hon så? Vi har försökt med 3 saker. 1. Säga till strängt och ta bort tallriken snabbt. 2. Ignorera beteendet. Och 3. Prata lugnt om att detta inte är så vi gör vid maten. Mamma blir ledsen när du gör så och så vidare. Inget av det här fungerar, så jag undrar helt enkelt om det går att göra något eller om det här bara är en fas. Ha det gott!
Ja, säger jag på det. Det går absolut att göra någonting åt, och det är bara en fas. De flesta 15-åringar sitter ju inte och kastar ner mat på golvet. Så på på sikt så kommer de ju liksom lära sig att det är inte så man gör. Sen är det otroligt tålamodsprövande eftersom det kan pågå liksom ganska länge. Och hon frågar så här, men varför gör hon så? Och jag tänker, om man visste det, jag har ju också en tvååring hemma som faktiskt också sitter och kastar mat nu på golvet ibland. Och det är väl liksom, precis som de säger här nu tror jag, att det verkar som att hon gör det när hon är färdig. Så ja, men varför kastar man inte mat på golvet liksom? Det kommer hon ju lära sig på sikt. Det är sjukt äckligt att trampa runt i liksom kokta makaroner och få dem under strumporna och så bär man med sig dem.
Ja, men precis.
Eller typ när man börjar städa så fattar man ju att det här är liksom något vi helst inte gör.
Ja.
Men ett litet barn fattar ju inte det. Det är ju liksom, varför inte då?
Men, exakt.
Så. Och det kan ju vara ett sätt att liksom markera också så här, nu är jag färdig, bort med maten.
Mm.
Så det jag tänker så här, jag tror ju de är helt rätt ute. Hon säger att de har testat tre saker. Säga till strängt, ta bort tallriken snabbt, ignorera beteendet, prata lugnt om att det inte är så vi gör med maten. Jag tänker så här, det vi vill göra det är ju att visa barnen så här gör vi och så här gör vi inte.
Yeah.
Och sen när de är lite äldre så kan de ju fatta varför. Det förstår de ju inte så mycket nu, mer än att man bara får förklara liksom att amen, här ligger maten på tallriken.
Precis.
Så det jag skulle säga av de här alternativen är väl att man inte ska ignorera beteendet. Sen behöver man inte göra någon så stor grej av det, utan det är ju som de säger. Så här, men säg till, ta bort tallriken eller peka och så här.
Mm.
Här lägger vi maten, inte där på golvet. Och förklara det liksom. Men det jag också tänker att man kan föra in här, det är ju att hitta olika sätt att säga tack för maten. Eller jag är mätt. Eller gå och ställa ifrån sig tallriken. Eller putta den lite framför sig. Vi har ju liksom många sätt som vi så här berättar att vi är färdiga med maten. Om vi sitter på restaurang, då lägger vi besticken på ett speciellt sätt.
Just det.
Det är liksom, man skulle kunna tycka att det är ett ganska konstigt beteende. Nu lägger jag mina bestick så, och då signalerar det att jag är färdig.
Ja.
Ju.
Ja.
Men vi har ju lite sådana där sätt. Och det kan man ju ge barnet då. Och även om barnet inte har så många ord och tycker att det är svårt att sätta ord på det, så kan man ju använda tecken också.
Ja, så vad är det för tecken? Stöd.
Nu har jag inte det i huvudet,
nej,
men det kan man googla. Och det finns såna jättebra Instagram-konton med folk som jobbar med tecken som stöd.
Just det.
Så där kan man hitta lite sådana tecken. Då kan man visa barnet så här att, ja, men när du är färdig kan du göra så här.
Ah,
och så slänger vi inte maten på golvet.
Smart.
Och jag brukar också tänka så här att man skulle gärna önska att man hade sånt här pedagogiskt trollspö och kunde säga hokus pokus filiokus och sen var det färdigt. Typ slänga mat på golvet. Men det är ju inte så. Jag tänker så här att de här gör ju säkert rätt. Liksom. De gör bra grejer. Det kommer att komma med tiden.
Mm.
Så. Ja.
Så fortsätt lite med det de gör och sen kanske lägg till någon form av ritual kanske då. Liksom, till som man alla gör när det är dags att sluta äta. Ja. Typ.
Ja. Tålamod.
Ja, men precis. Tålamod. Det är en klassisk föräldrainsikt. Jag har diagnosen bipolär och drabbas då och då av främst depressioner. Jag har nu två barn, en 4-åring och en 3-månaders bebis. Senast jag hade en depression var när mitt äldsta barn var cirka 2,5 år. Och jag tror inte att hon märkte av det då, för att den var inte särskilt djup eller lång. Men jag börjar fundera allt mer på hur jag ska prata med mina barn om min psykiska ohälsa. Ska man göra det när det väl händer, eller ska man prata med dem innan det bryter ut? Och hur berättar man? Vad berättar man? När kan man eller ska man prata om sånt med barnen? Risken för att mina barn drabbas av detta är ju också förhöjd. Jag vill ju kunna prata om psykisk ohälsa med mina barn, men vill samtidigt inte att de pratar med sina kompisar eller deras föräldrar om det. Jag tycker det är svårt, för jag vill ju inte bidra till att fortsätta tabubelägga det här med psykisk ohälsa. Men jag tycker ändå att det är en obekväm tanke att personer i vårt område skulle få veta. Man vill ju liksom inte vara hon den där bipolära. Vad ska jag göra?
Ja, vad jag tycker, det här är så sjukt viktigt. Hon är ju också så här helt rätt ute. Det är klart, man måste prata med barn om känslor och om psykisk ohälsa. Och det tänker jag gäller alla föräldrar.
Mm.
Oavsett om man själv lider av psykisk ohälsa eller att man är så pass påverkad av det att man kallar det för en psykisk sjukdom.
Mm.
Som till exempel då bipolär sjukdom. Alla barn tjänar på att ha koll på känslor, för så ser livet ut. Det är precis som hon säger, att det är väldigt tabubelagt med att säga att jag mår skit idag, eller jag är deprimerad, eller jag orkar fasen inte komma upp ur soffan eller sängen, eller laga mat idag, eller jag klarar inte av att jobba idag, jag är sjukskriven.
Mm.
Det är ju tabubelagt, men Man brukar säga att ungefär 2-4 barn per klass har eller har haft en förälder som har lidit av psykisk ohälsa. Det är jättevanligt.
Väldigt vanligt.
Ja, och jag menar, olika sorters känslor hör till livet. Mm. Ibland mår man bra och det kan ta sig en massa olika uttryck. Och ibland mår man inte bra och det tar sig en massa olika uttryck. Och det behöver alla barn liksom ha med sig. Och sen tänker jag också för de som lyssnar, så här, vad är bipolär sjukdom? Väldigt kortfattat kan man säga att man kan svänga liksom mellan att, som hon säger då, att hon främst har depressioner. Alltså att livet blir väldigt mörkt och tungt. Orken räcker sällan till. Mm. Det här kan vara olika, den kan vara olika djup och olika lång. Så ibland så, ja, men det kan ju till och med förekomma självmordstankar. Liksom. Mm. Men om man är bipolär kan man också svänga över till att ha mera maniska perioder. Då man inte tycker att man behöver sova, väldigt mycket energi, blir väldigt kreativ, hitta på väldigt mycket. Och sen så finns det perioder som är där man fungerar mer normalt.
Just det.
Och har man liksom en bra medicinering och bra kontakt med vården och sådär, då kan man ju ha sådana liksom längre perioder som är bra, helt normala. Men man har ändå bipolär sjukdom. Mm. Och barn påverkas ju om en förälder går in i en depression eller en manisk period, för att rutinerna förändras ju, eller kanske liksom försvinner helt. Så jag tänker det hon säger här är så här, när ska jag prata med barnen och hur, vad berättar man och hur berättar man? Så tänker jag absolut att man ska göra det liksom när det är, ja, men innan någonting eventuellt då bryter ut igen.
Ja.
Att man har pratat om känslor, att man kan berätta att precis som att man kan vara förkyld eller bli jättesjuk, så kan man vara liksom förkyld eller väldigt sjuk i tankarna och känslorna. Det är precis samma sak. Och precis som att man kan gå till en doktor och få hostmedicin, så kan man få medicin för att man är sjuk i tankarna och känslorna.
Just det.
Och precis som att man kan inte orka komma upp ur sängen när man är sjuk fysiskt, så kan det vara så att man inte kommer upp ur sängen för att man är sjuk i sina tankar och känslor. Så att barnet får en förståelse för det här. För att många barn tar liksom, om de inte får prata om det här och förstå vad det är de ser, då börjar de liksom hitta förklaringar själva.
Ja, just det.
Och plus att de också kan börja ta på sig ansvaret och fundera på, är det mitt fel? Har jag gjort något? Mm. Vad kan jag göra för att min mamma eller pappa ska må bättre igen? För de vill ju att föräldern ska må bra.
Såklart.
Så. Så det är viktigt att de får förståelse för vad det är de ser och att vuxna alltid har ansvar för barnens mående och sitt eget mående. Och att det finns fantastiska läkare som den vuxna kan komma iväg till och få medicin och få prata och att det går att må bättre igen.
Just det.
Så. Och det här med att det är tabu och att man helst kanske inte vill att liksom barnen ska prata med någon, så tänker jag att det är jätteviktigt att det är fler som känner till det här. För barnens skull. För de kommer behöva ha någon att prata med. De behöver också få sätta ord på det här. För att de kommer liksom, de påverkas på ett eller annat sätt. Och har man någon trygg och viktig vuxen som har koll och som förstår det här och som finns för barnen och kan stötta upp även praktiskt i vardagen, så kan barnen må bra ändå. Liksom. Så.
Just det.
Men det är ju verkligen liksom allas ansvar, det här med att det är tabu att prata om. Alltså, mår man skit så ska man inte behöva känna att man inte ska kunna berätta det för någon eller att någon ska få veta. Utan det blir ju allas ansvar någonstans att se till att det, liksom, det ska vara okej att prata om.
Ja, så. Men precis. Det är ju superviktigt. Och det är som sagt, det är verkligen allas ansvar. Om den som nu har skickat in den här frågan vill, så har vi pratat med Felicia Sjösten här i Vattnet går-podden, som berättar om sitt föräldraskap och det här med att hon är bipolär. Kanske man kan finna stöttning i varandra. Men som sagt, nej, men det är såklart svårt att... att man kanske som sagt inte vill vara den i området som är den där bipolära. Så man förstår ju de tankarna också såklart. Ja. Men jätteviktigt att man öppnar för frågorna här. Så tack så mycket för det. Hej, vi har en för det mesta glad och självständig 5,5 månaders son. Det enda inom situationstecken som är vårt stora problem just nu är läggning på kvällen som består av mycket gråt. Många kvällar somnar sonen snabbt efter vår rutin med att smörja kroppen, på med pyjamas och sen en skål gröt. Men somnar endast för att sova i 30 minuter eller till en timme innan han börjar vakna. Och i 9 fall av 10 så är det bara jag som får trösta, absolut inte pappa. Men det räcker oftast för mig att gå in, stoppa i nappen och vara kvar där några minuter. Men det är ändå jobbigt att springa fram och tillbaka mellan sovrum och vardagsrum. Det är som att han letar efter oss när vi inte är där och då blir ledsen. Är det här någon typ av närhetsbehov tror du? För när vi alla går och lägger oss så sover han minst 4-5 timmar i sträck innan han ber om mat. Och han sover i egen spjälsäng som står bredvid min sida. På dagen är han som sagt självständig och glad men blir mer och mer mammig ju senare det blir på kvällen. Ibland så orkar jag inte försöka mer och ta då ut honom i vardagsrummet när han vaknat om massor av gånger och blivit pigg till slut. Det händer ju såklart inte varje kväll. Men somnar han där i vår famn så somnar han djupt för natten. Jag undrar även om det kan vara amningen som stökar till att bara jag kan trösta. Skulle det i så fall hjälpa att sluta amma och gå över på ersättning istället?
Mm, det var många frågor i den här frågan. Yes. Men jag tänker så här, till att börja med, superbra med rutinerna. Mm. Och jättebra, de läser jag barnet liksom rätt här. Så här är det ju med småbarn, att de kommer att signalera att de behöver närhet eller att de vaknar till och vill kolla liksom, vart är du. Mm. Barn har ju generellt sett, de har ju kortare sömncykler, de vaknar oftare och när de vaknar så vill de gärna kolla av liksom. Mm. Och då ropar de på något sätt och så kommer man springande som förälder. Mm. Och då så blir de ju trygga. De kommer ju bära med sig den här tryggheten inombords och på sikt inte hålla på det här sättet. Men i början så blir det liksom, för väldigt många blir det mycket spring.
Ja, han är ju väldigt liten fortfarande får man ändå säga.
Ja, visst. Och sen tänker jag så här, när man precis har blivit nybliven förälder så är det här väldigt ovant. Verkligen. Man har ju inte hållit på och sprungit på det här sättet förut. Mm. Det är ju nästan bara att säga så här, välkommen till föräldraskapet. Ja. Sen blir det spring vid matbordet och spring vid sandlådan. Ja. Och liksom. Men det är ovant i början. Liksom. Och det är en väldigt liten bebis som gör precis som den ska. Allt är i sin ordning. Mm. Sömnen verkar vara i sin ordning. Signalerna att säga hej, hej, hallå, ta hand om mig är helt i sin ordning. Mm. De springer dit helt i sin ordning. Mm. Och sen är det också väldigt vanligt att såna här små barn, de somnar till lite djupare senare på natten. Ah. Så att det är det här, vakna, somna på kvällen, det är jättevanligt. Och sen som hon säger, när de går och lägger sig, då sover bebisen minst 4-5 timmar i sträck. Mm. Låter också så här, ja, men väldigt vanligt liksom. Mm. För jag gissar att de går och lägger sig någon gång mellan säkert 9-10-11. Någonting.
Får jag bara flika in där? För jag märker ju samma med min son. Han är ju 3 år nu. De kvällar som han sover i sin egen säng så vaknar han alltid till vid 11-tiden och vill komma in till oss. Mm. Men han somnat i vår säng och vi sen går och lägger oss och liksom ligger, kanske har gått och lagt oss då 10-11. Då vaknar han ju liksom inte till utan då sover han. Nej. Så det känns ju också lite som det där med närhetsgrejen att det kan spela in, eller?
Mm. Ja men exakt, och vuxna vaknar ju också på nätterna. Vi är ju inte alltid medvetna om att vi vaknar. Nej. Vi kanske inte minns att vi vaknar. Men och barn vaknar också. På sikt så somnar de liksom om av sig självt. Så att ja, alltså, dels så kanske han får en tryggare insomning om han somnar i eran säng. Mm. Och därför sover vi djupare. Men också att han vaknar till lite grann och vaknar inte till. För att det är liksom helt i sin ordning. Han är redan i eran säng, så då sover han vidare. Just. Liksom.
Ja. Ja, men det där med sömn, och det liksom, man förstår ju även hennes, man kan verkligen så här känna det, så här 5,5 månaders bebis, ja, som förälder är man rätt trött liksom. Så jag förstår ändå liksom desperationen här någonstans. Mm.
Ja, och liksom det här med att man vill få sitta ner på kvällen och inte springa. Visst. Det, så är det ju, det vill man ju. Mm. Liksom. Det är jobbigt att behöva ränna fram och tillbaka.
Exakt.
Men det är en sån tid som kan vara lite utmanande.
Precis. Så. Men finns det något man kan göra? Eller är det liksom bara att bida sin tid här lite?
Alltså jag tycker att det låter som att de läser av barnet bra. De har jättebra med rutiner. Och bebisen har väl liksom börjat få lite mera dygnsrytm och är mer vaken på dagen och sover mer på kvällen. Och det är därför jag också tänker att det är med läggning, gråt vid läggning. Mm. Att det också är säkert för att bebisen är trött på kvällen. Mm. Liksom. Mm. Så jag tycker det låter som att de gör jättebra saker. Ja.
Hon frågade också det här med amningen, och i och med att det är bara hon som får trösta liksom. Tror du att det påverkar? Eller vad kan de kanske göra för att pappan ska kunna trösta mer?
Alltså, så här tidigt så skulle jag nog inte säga liksom att amningen ställer till det, eller att det är någonting de måste sluta med. För nu är bebisen så pass liten, och det, allting är liksom så nytt när man är så där liten, och då kan det vara skönt att ha något som man är van vid. Men det är klart att själva amningen gör ju att den där närheten och maten och det kommer ju från mammans kropp, och då blir det ju mammans kropp som måste in dit. Och det är klart, det underlättar ju om man liksom har flaska eller napp eller en snuttis eller sådär. Men jag skulle nog inte säga att man ska se det som ett problem redan kanske, utan det är väl kanske senare i så fall om man vill. För man behöver ju det som mamma också, avlastning och göra egna saker. Det kan ju vara att man jobbar på kvällen sen eller vill ut och springa eller whatever liksom. Så, ja. Men jag tänker att det är ganska tidigt. Ja. Det är nog skönt för bebisen att ha saker den är van vid.
Just det.
Om hon själv tycker att det funkar bra ändå.
Ja, men precis.
Så.
Försök att hålla ut lite då. Förhoppningsvis så löser det sig av sig självt. All right. Då tar vi nästa fråga. Hej, jag är mammaledig med min nu 8 månader gamla son, och det är förstås helt fantastiskt, men också lite krävande eftersom han fortfarande vaknar varannan timme på natten. Vi återkommer ofta till det här med sömn, det får man säga framförallt första året, så är det ju bara. Då ammar jag honom och han somnar om fint. I april så planerar jag och min man att byta av i föräldraledigheten så att han är hemma med pojken hela dagarna. Vi har då sagt att han också ska trösta honom på nätterna så att jag får sova. Hittills har det bara varit jag som lagt honom och tröstat honom på nätterna eftersom jag har helammat. Min undran är hur jag bäst förbereder vår son på denna övergång. Jag är mest orolig för nätterna då han börjar gråta om min man ska lägga honom. Det är samma tema där. Eller försöker trösta honom på natten. Sen gråter han mer och mer tills antingen jag tar över tills han blir så utmattad att han somnar. Är det bästa sättet att min man tar över nattning och tröstande och sonen får gråta sig till sömns tills han vänjer sig, eller kan man vänja honom lite i taget, och i så fall hur? Min man tror att vi får motsatt resultat när jag tar över när pojken börjar gråta, att han liksom lär sig att mamma alltid kommer om man protesterar länge nog. Men det är såklart svårt för mig att höra honom skrika sådär. Hur ska vi göra?
Så kloka frågeställare.
Eller hur?
Tycker jag, att det är.
Jag känner igen mig så himla mycket.
Ja, jag känner också igen mig. Jag har också gått in till en förtvivlat gråtande bebis eller barn liksom, som föredrar en av föräldrarna. Och så här. Och det är jättemånga som känner igen sig. Och jag tänker att de är helt rätt ute med det här med att det ska bli en övergång. Och så. Vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt om det som kallas för anknytningshierarkin. Och det är ju helt enkelt att barnet har en hierarki av personer som den knyter an till och som den föredrar. Och ofta är det ju så att den som är på topp, det är den som barnet föredrar, och det är den som barnet har liksom mest erfarenhet av och så. Och det är ju ofta mamman som har varit mammaledig, så att den ligger på topp, och då blir det sådär vid läggningar. Då är det ofta lite känsligare, för då är det jätteviktigt att man är trygg och blir lugn och sådär. Och då vill de flesta barn ha den där som är på toppen i hierarkin. Och kanske faktiskt inte alls nöjer sig med att det är någon annan. Och sen är barn olika, så att en del är ju lite mer viljestarka och har lite hetare temperament och kanske uttrycker det här liksom lite mer. Och jag tänker också att pappa nog är rätt ute i att är hon närvarande, då kommer nog barnet försöka se till att jag får min mamma. Liksom. Det man kan testa, för det vet jag att så funkar det hemma här, och jag har hört det även från andra, att när mamman eller den som är på topp då i hierarkin inte är hemma, då duger liksom nummer 2 eller nummer 3. Så att man kan ju testa att gå ut på en promenad och visa barnet att så här, nu går jag, adjös, hej hej. Och sen så får pappan ta läggningen själv. Liksom. Det kan man prova med. Men det jag också tänker är att angående den här övergången, dels i övergången i vem som kommer vara föräldraledig, men också för nattningarna. Det finns rätt mycket forskning som visar att bara det här att man spenderar liksom tid tillsammans på ett positivt sätt, det minskar konflikter, det gör att man bondar bättre och bygger upp förtroende och sådär. Så att för att nattningarna ska funka, så skulle jag också testa att pappan i det här fallet är mer närvarande på dagtid, innan eller efter jobb och på helger och sådär. Att barnet och pappan gör mer grejer ihop. Liksom, där kanske mamman kan sköta annat. Och så får han steppa upp lite i liksom, kontakten med barnet. För att då kan det vara så att det spiller över även på nattningssituationerna.
Ja,
att man har gjort saker på dagen. Och det underlättar ju också då när de ska byta vem som är föräldraledig. Så.
Ja, men det är sant. Jag känner ändå igen det typ från när man liksom så här, om min man har babbat med barnen eller någonting, och då märker jag att de är lite mer pappiga på kvällen om de har liksom haft en hel dag tillsammans, eller tvärtom om jag har liksom varit med barnen en hel dag. Det är väldigt bra tips.
Ja,
verkligen.
Ja, men eller hur, det är det. Och det tänker jag också, om det blir konflikter och så där med barnet i så här trotsfaser och så där, så är det också en sån där grej som brukar funka väldigt bra, att man hänger tillsammans och gör roliga saker ihop liksom.
Grymt. Lycka till med det, säger vi. Jag har två barn, varav den ena är en dotter på 3 år, och jag undrar hur jag ska bete mig när andra barn är elaka mot henne. Till exempel så var det en pojke på 4-5 år som min dotter ville leka med på lekplatsen. Hon gick då fram och började prata, och pojken gjorde narr av henne och pratade tillbaka på bebisspråk och var allmänt svinig. Det förstod dock inte min dotter, men det gjorde jag. Så, när andra barn är elaka mot henne, ska jag då säga någonting eller ska jag inte lägga mig i om Freja då ändå är glad och inte förstår att de gör eller säger något dumt? Det gör så himla ont i mitt hjärta när stora barn retas eller inte är snälla tillbaka mot min dotter när hon bara vill leka eller är nyfiken på vad de gör. Så ja. Verkligen en viktig fråga som jag själv också undrar mycket över.
Ja, okej. Okay. Ah, det gör jätteont i hjärtat när man ser att någon är dum eller säger något dumt mot ens barn.
Verkligen.
Då väcks liksom, vad säger man, lejonmamman igen.
Verkligen.
Eller tigermamman, eller vad man nu brukar säga. Jag tänker så här, om det här barnet inte har liksom tänkt på det så mycket själv, då kanske man inte måste uppmärksamma henne på det. Bara, du, det var någon som var taskig här. Men jag tänker absolut att man kan markera på något sätt mot det barnet som var, inom situationstecken då, svinig. Och liksom visa att så här, men det här är faktiskt inte så bra. Och så kanske visa, hur kan du säga istället om du inte vill vara med henne? Men då kan väl du göra någonting annat eller säga att du leker med det här. Men det kan ju vara känsligt om det är någon annan förälder intill som inte gör något, men att man absolut kan markera på något sätt och visa på vad ett bättre sätt är.
Okay.
Och sen tänker jag också så här att man, om man gör det, om man går fram till det andra barnet, så kan man också säga att det är ingen som ska göra så mot dig heller. Vi ska vara schyssta mot varandra, barn ska vara schyssta mot dig också. För att det finns ju liksom ingen gen i barnen, någon så här, som en svinighetsgen. Liksom. Utan det här beteendet har ju det här barnet lärt sig någonstans. Från andra barn, från stora syskon eller från vuxna. Alltså, en del barn har ju föräldrar som är sviniga mot dem och säger taskiga saker eller härmar och beter sig illa. Det kan vara att man har sett två vuxna bråka och bete sig skit och barnet lär sig. Ja. Eller liksom större barn som gör dåliga saker och kanske härmar det här barnet. Så att man tänker på det också, att det finns liksom ingen svinighetsgen som gör att det här barnet är dåligt barn, utan det här barnet också lärt sig det här någonstans ifrån. Och kan man som vuxen gå in och liksom, ja, men markera mot det här och visa vad som är bra, ett bättre sätt, och ingen ska vara taskig mot dig heller, förstås. För det kanske är så att någon har varit taskig mot honom.
Ja, men precis.
Ja.
Men det där är lite svårt också att säga till andras barn.
Ja.
Kan jag känna.
Ja.
Men man får bara göra det, helt enkelt.
Ja, jag tror det. Man får väl känna av stämningen och se, liksom, finns det någon förälder där som säger någonting själv, då måste man inte hålla på att gå in kanske. Men är det någon som leker själv i parken, så kanske man kan säga till. Liksom.
Ja, men precis. Det är väl viktigt att man som vuxen markerar vad som är rätt och fel. Liksom. Inte bara låta saker fortgå. Hej, jag har en dotter som är lite drygt 1,5 år och som fortfarande väldigt gärna ammar, framförallt på natten. Hon vaknar i snitt 2-3 gånger per natt och somnar om snabbt efter amning. Detta är inget som påverkar mig fysiskt. Jag somnar också om lätt och känner mig inte alls trött på dagarna. Men i min omgivning är det väldigt ovanligt och nästan konstigt att amma så här länge, vilket påverkar min känsla kring amningen negativt. Jag har försökt få henne att somna om utan bröstet, men hon blir helt förtvivlad och jag inser att det skulle bli en kamp att avsluta amningen. Hon Hon har varken napp eller något annat överföringsobjekt och jag tycker generellt att min dotter känns trygg och hon har alltid varit mycket älskad av båda sina föräldrar. Hon är övrigt pigg, glad och en himla rolig person. Kan det vara amningen som stör henne och gör så att hon vaknar? Men eftersom detta inte stör mig då, vad är bäst för min dotter? Att jag fortsätter låta henne vakna så här var tredje, fjärde timme eller ska jag försöka avsluta för att få henne att sova längre sammanhängande stunder? Och hur ska man tänka lite allmänt kring amningen av ett lite större barn? Är det något hon behöver för trygghet eller är det mer liksom ovana där man har satt själva o-et inom parentes?
Normer tänker jag här. Ja, det hon säger om att det här är något ovanligt, nästan konstigt att amma så här länge. Ja, då får de väl tycka att det är ovanligt och nästan
alltså,
konstigt.
Det är ju helt otroligt att man ska lägga sig i sånt där alltså.
Ja, men faktiskt. Knasbollar. Det är ett litet barn. Så himla konstigt är det faktiskt inte. Och även om det är ovanligt, ja men låt det vara så då. Vi tar olika beslut. Liksom. Vissa ammar inte alls och det tycker vissa är konstigt. Och vissa ammar länge och det tycker andra är konstigt. Men då får det väl vara så.
Alltså, man kanske bara ska sluta lägga sig i hur andra gör med det här helt enkelt.
Ja. Och hoppas att den här frågeställaren känner sig trygg i att så här, hon tar det beslut som hon tycker är bra för henne och hennes barn. Liksom.
Eller hur?
Och tycker hon och hennes barn att det är bra att amma, men fortsätt göra det. För hon frågar ju om det är någonting som, alltså vad är bäst för hennes dotter? Det tänker jag att hon är expert på sitt barn, hon märker det. Och jag tänker att det här barnet är ju drygt 1,5 år och vaknar i snitt 2-3 gånger per natt. Men att hon somnar om snabbt efter amning, och om hon somnar om snabbt efter amning och mår bra på dagen, då har jag väldigt svårt att se att det skulle vara ett problem. Och jag tänker så här, även om man inte ammar så är det jättevanligt att 1,5-åringar vaknar 2-3 eller fler gånger per natt. Och det kan ju
verkligen
vara
att det man kan har
vatten. Ja, men en flaska vatten, en flaska välling. Det ska vara 10 000 nappar i sängen och så vaknar barnet och så har den ingen napp och man måste vakna och leta nappar, en i handen och en i truten. Och liksom vad den är, så det kan lika gärna vara så här, för hon skriver ju sen också att jag fortsätter låta henne vakna så här var tredje, var fjärde timma. Det kan ju vara så som sagt att hon ändå kommer vakna var tredje, var fjärde timma. Även om de liksom inte ammar. Men om hon tänker att det stör på nätterna för barnet, för henne, att dagarna blir jobbiga, då kan man ju testa att ta bort amningen.
Just det.
Och lägga till någonting annat eller så.
Ja, men precis, för ingen av dem verkar ju störas av det här eller ser det egentligen som ett problem, utan det känns ju som att det är mer omgivningens syn på det som gör att hon störs lite av det.
Ja, men exakt. Men som sagt, om man tycker att det ändå stör det här med uppvaknandet, då kan man ju tänka på att, och detsamma gäller ju välling, vatten, nappar, grejer. Att barnet vill ha på ett visst sätt, vaknar, det är inte på samma sätt som det var när den somnar. Och så ska den återställa det. Och då blir det liksom, oavsett vad man har för slags ritual, så måste man återställa det. Så. Och sen tänker jag på den här frågan, om det är något hon behöver för trygghet eller om det är mer en ovana. Det är klart att det kan vara liksom en trygghet. Jag skulle inte säga att hon behöver det. För jag tänker att det är mammans närhet som är tryggheten, oavsett bröstet och mjölken eller inte. Men jag skulle heller inte kalla det för en ovana. Inte om de tycker att det är bra och de tycker att det funkar. Då.
Nej.
Då är det bättre att hon lyssnar in sig själv och inte på andra.
Precis. Så det är väl det bästa rådet. Strunta i vad omgivningen tycker och tänker och gå på din egen magkänsla.
Ja.
Grymt. Det får vara de fina avslutningsorden för den här frågepodden. Jättestort tack Paulina för att du är med mig här i den här podden.
Och tack själv.
Ja, och tack alla ni för jättegrymma frågor, eller hur? Som du sa innan, så himla kloka föräldrar.
Ja, men eller hur? Lyssna på magkänslan. Det finns väldigt mycket kunskap och tips och råd, och de är bra att lyssna på som i den här podden. Men det är också bra att lyssna in sig själv och lita på sin egen liksom, magkänsla.
Verkligen. Stort tack Paulina, vi hörs snart igen tycker jag.
Tack,
ha det bra. Hej. Och du som lyssnar, välkommen med dina frågor. Bara bombardera oss med dem. vattnetgar@gmail.com skickar du till. Och vi tar upp alla möjliga underbara frågor i den här podden helt enkelt. Ha det gott tills vi hörs igen. Hej hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.